Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Live från Studio 1, du lyssnar på D-Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Det är måndag, vi går in i valveckan och jag hoppas ni kommer märka att vi har lagt ganska mycket krut på det här på redaktionen. Det kommer vara som en genomgående röd tråd hela veckan då fram till söndag då man tar på sig sin höga hatt och går och röstar. Det kommer vara... Ja, förr i tiden så hade man ju valsöndagen och var ju en extra hög hatt. Jag vet inte om man har hög hatt längre, men det kommer vara som en röd tråd som kommer liksom vävas in i då de olika segmenten som vi brukar ha, men de har lite valtema den här veckan, vilket vi hoppas att ni kommer uppskatta.
Välkommen till Filosofiska funderingar.
Svenska är inte ett folk som bränner bilar. Vi är ett folk som bygger bilar.
Välkommen till Filosofiska funderingar.
Jag vet inte, det var så intressant, för jag kände verkligen att det var fel i kroppen när jag var ute i helgen och brände på en Hyundai. Det kändes som, det här är inte mitt.
Det är osvenskt.
Det här ligger inte mitt igenom.
Du har alltid varit lite osvensk.
Ja, jag gillar ju Tassos, till exempel. Det var jag som förde in det på marknaden. Och faktum är att jag glömde det, många var upprörda. Jag glömde att ta upp det då i fredags var jag åt för Tassos. Så nu har ju det passerat. Så jag tänker att det blir kanske dubbla Tassos då på, ja nu nästa fredag att jag berättar då en dubbel Tassos. Men så här kommer det vara hela veckan, valtema.
Blir det valtema på Tassosen också då? Eller?
Ja, det borde man egentligen göra.
Jo, eller hur?
Jag har inte gjort något av de där två grejerna.
Vilket då?
Jag känner inte igen mig. Jag har varken bränt eller byggt en bil.
Du har varken bränt eller byggt en bil.
Jag har knappt suttit i en bil.
Nej, men nu kanske det är äntligen att vända då när, om Jimmy kommer till makten.
Ja.
Du kan hänga med mig ut. Jag ska ta ut till Hökarängen och tända på ett par bilar ikväll.
Då. Men om Jimmy kommer till makten måste man börja bygga bilar då?
Ja.
Det tycker jag låter
ja, men det får ju väl det antingen jobbigt. Eller liksom.
Aha. Ja, det är sant.
Jag bränner ju hellre bilar än bygger en bil. Det känns mycket roligare.
Ja, verkligen. Ja,
jag tror inte det var hans poäng. Att man fick välja. Som pest eller coolare.
På tal om att bränna bilar, jag läste här om dagen, jag satt precis hade lagt ner liksom skroven av svenska signalkrafter på bordet framför mig. Så kommer det upp då att de svenska signalkrafterna är så fulla av PFAS. Alltså sådana gifter som den annat blir när man typ bränner bilar.
Ja, PFAS.
Ja, alltså helt sjukt. Alltså om du äter tre kräfter så har du fått i dig så mycket som du bör få i dig max på en vecka.
Så att om man äter tre kräftor så kan man helt skippa och bränna bilar.
Ja, exakt.
Ja, det är otroligt.
Man får välja.
Fast jag tycker det är väldigt obehagligt generellt sett med allt sånt där som man hör. Min dotter är ju väldigt into, alltså om hon skulle rösta idag så kunde hon antagligen rösta på Miljöpartiet. Hon får ju rösta om 4 år.
Mm.
Det är väl de unga som röstar på Miljöpartiet antar jag. Och tokiga sådana här batiktanter. Men inget fel med varken vara ung eller vara en batiktank. Men min dotter upplyser ofta om sådana här grejer. Mikroplast var en stor grej för några år sedan.
Ja.
Hon gick och dammsög alla våra produkter efter mikroplaster och då fick man ju panik efter att man förstod att det var massa skit. Jag vill inte veta. Vid en viss ålder kände man bara att nu är det nog.
Ja.
Nu har jag hört nog. Varje gång jag skulle hugga in på en dubbel dime så sa han, pappa, lägg ner den fort, det är palmolja den där.
Ja.
Och jag sa, bara, vet du vad älskling, jag har haft en jävla hård dag. Jag har bråkat med din mamma igen. Nu håller du käft och jag ska äta en dimekaka. Och så åt jag den ändå.
Låt pappa få unna sig lite dime, palmolja.
Ja, jag sa det. Och sen var det jättetyst i bilen hela vägen till gymnastikträningen för hennes skull.
Ja.
Ja, så att man kan ju få nog, men det är bra att de unga i alla fall orkar bry sig. Någonting annat som var väldigt super... mysigt i helgen. Det här kanske är ett ålderstecken också. Det här är då den mysigaste minuten i helgen. Det är, ja, jag och min familj var bänkade fredagskväll framför Postkodmiljonären. Brukar ni titta på det? Då är väl du ute och klubba förstås, John. Då är väl du ute och dansa med damer och sånt där.
Men även om man var hemma så skulle det väl vara det sista man satte på.
Det är så himla mysigt. I alla fall, det här är då David Sverkel från Lidingö. En mycket fin man som har tagit sig ganska långt. Och så får han hjälp då från, man kan ju ringa en kompis. Det är ganska en helgens mysigaste minut.
Men ändå, 100 000, här kommer frågan. Och den lyder: vad var Operation Overlord? En brittisk plan att mörda Hitler. Tyskarnas uppdrag att förse Japan med vapen. De allierades invasion av Normandie. Eller en planerad tysk erövring av Åland.
Jag tror att jag får ringa en vän.
Och vilken vän ringer du?
Jag ringer Simon.
Som är?
Simon är min lillebror.
Åh.
Ja, då ser jag.
Hej Simon, Rickard Sjöberg, Postkodmiljonären här.
Hejsan, hejsan.
Ni har 30 sekunder på er från och med nu.
Operation Overlord. Overlord. Vad var det för plan?
Kodnamn för slaget vid Normandie.
Jättebra, du är säker på det?
Ja.
Tack så mycket Simon. Jag blir lite rörd här nu.
Varför då?
Nej, men dels att han... att få prata med honom om att han kunde hjälpa mig. Man blir lite... lillebrorsan där kommer till min undsättning och jag kör på C.
Och din lillebror styrde dig rätt. Det är ju vackert, för det är rätt svarat och du har 100 000 kronor.
Fint va?
Jaha.
Ja, men det hade varit roligare om man hade gett fel svar.
Ja, men det var det hon trodde var på gång. Ja, och bara, nej, aj.
Det var så fint. Jag slås ofta det när man ser sånt där. Att man, ja, speciellt i den här branschen, den här jävla podcastbranschen, så är det så väldigt ofta man... ja, det var roligare om han hade gett fel svar och gjort bort sig. Eller det är roligare när man är hård mot folk. Det är alltid roligare när man dissar folk och pratar skit om folk. Det är alltid roligare, det är mer underhållande. Men så slog det mig bara att det var fint. Jag blev alldeles tårögd över att han satt där i
jag
TV.
Jag satt och vände på en twist.
Nej, det som aldrig kom. Nej. Det finns ingen
twist. Men det var fint. Alltså, ja, precis, det var fint. Så. Mer av det här.
Ja, det är det som är problemet. Man vill ha mer av det. Men vi borde alltså ha ett inslag i veckan som är liksom... att det inte blir Johns trista cynism, utan att det blir liksom det här varma som jag står för i studion.
Som Simon och hans brorsa står för.
Ja. Till exempel i fredag så var du var igång igen, cynisk.
Peka inte på.
Jo, du hade varit upprörd på någon journalist. Du hade hotat någon journalist i livet. Var det inte så?
Nej, jag hade bara ifrågasatt vad blåsvädret var. Han hade skrivit en artikel om det.
Just det.
Han hade skrivit en artikel om fotbollsproffset Pavel Nedveds blåsväder.
Ja, han menar ju då på att det hade dykt upp en video där Pavel Neved dansar med några kvinnor och lägger handen på hennes bröst, vilket hon verkar helt
kupa,
fine med.
Kupa
ja, men det är nästan, hon lägger nästan hans händer på brösten. Och den här videon då hade lagts upp på Twitter, och då skrev han, den här Expressen-reporten, en artikel om att han var i blåsväder, men han liksom konkretiserade aldrig vad blåsvädret var.
Nej, du var väldigt upprörd och du sa att den här jäveln ska få lida, sa du.
Nej, men det jag menar var ju att så här...
att stå till svars.
Nej, inte han, men journalistiken överlag och Expressen i synnerhet då, för att om det här är att hamna i blåsväder, så kommer vi alla människor hamna i blåsväder förr eller senare, och det vill vi ju inte, eller
nej,
hur?
Så du mejlade då journalisten på Expressen?
Ja, jag skrev: hej Svante, vi på podcasten The Daily Messiah pratade idag om din artikel Nedved i blåsväder. Vi undrar helt enkelt, vad är blåsvädret? Tacksam för svar. Han svarade under helgen.
Han gjorde det?
Ja. Jag läser upp svaret här.
Ja.
Så fick du svaret på vad är ett blåsväder?
Vi får se om ni tycker det. Han skrev: hej, haha, ja, att det är en person som utsätts till världens bästa fotbollsspelare och som gör något som uppmärksammas stort. Det innebär ju att det man hamnar i blåsväder också, mycket med tanke på att det är av en mindre smickrande anledning. Så ser jag på det. Det finns ju också de, inte minst italiensk media, som anser att klubben och hans varumärke tagit skada. Så det går ju att påstå att han hamnat i blåsväder efter sin handling. Det är min åsikt. Är det orimligt? Haha. Tack. Hälsningar Svante.
Det var ju ett utförligt svar.
Ja. Det var ett utförligt svar. Men jag förstår fortfarande inte, vad är blåsvädret?
Han förklarar ju här flertalet
gånger. Okej, så vad var det då?
Det var att klubben hade varit, han varnar att hans...
Nej, det finns ju också de, inte minst italiensmedia, som anser att klubben och hans varumärke tagit skada. Blåsväder. Vem är det?
Blåsväder.
Ja, men han ger ju inget exempel på den.
Blåsväder.
Ja, jag tycker fortfarande det är inget blåsväder. Och jag tror på Svante som en framgångsrik journalist. Men han behöver liksom... han är tidig i sin karriär. Jag tror att han kan liksom kasta av sig de här Expressen-bojorna och blåsväderbojorna. Och ja, jag hoppas på det. För allas vår skull.
Ja, fast det är skillnad. Nu är det som att du vill ju att det inte ska vara blåsväder, bara för att du tycker att det är fel om det blir blåsväder. Så där tycker jag att du lägger in lite för mycket av din egen åsikt här.
Du har alltid hatat blåsväder.
Men vad är blåsväder? Det får fortfarande ingen förklaring.
Jo, men det är så, folk blir ju arga för allt möjligt skit.
Jo, men...
John,
och då blir det ett blåsväder, fastän vi tycker att det är helt galet.
Men om man hamnar i blåsväder för att ta någon på brösten, då hamnar ju alla män, och eventuellt kvinnor tror jag, i blåsväder i hela världen. Förstår jag vad jag menar? Alla har ju tagit på ett par bröst.
Men det betyder inte att det är rätt.
Inte jag. Jag har frågat runt och jag har stämt av, och det var inte önskat. Så jag inte gjort det. Men man skulle kunna hävda att det här också, och det här får du långsamt vara medveten om, John, att det här att du dag efter dag tar upp just det här blåsväder incidenten skulle man kunna hävda skapar ännu mer blåsväder. Förstår du, att du blir en del av problemet?
Ja.
Alltså man säger så här, vad är blåsväder? Ja, i en podcast här har de nu ägnat 2 hela dygn sändningar åt att en av deltagarna...
Jag håller inte med. Jag försvarar ju Pavel Nedved här, när då liksom media trycker på och försöker få honom, jag vet inte, avstängd eller hamnar i blåsväder, eller jag vet inte. Jag försvarar ju honom.
Nu säger jag nog med blåsväder.
Ja, det håller jag
med. Ja, nu är vi klara.
Nog med blåsväder. Just det gjorde jag i helgen, var nere, både i fredags, men då drack jag inte så mycket efter den där drinken, som var svårt att avgöra. Jag drack ju en drink här i studion i fredags för att testa Miracle. Så är det rätt? Miracle.
Ja, Miracle.
Inte Miracle.
Jo, Miracle.
Ja, precis, men det stavas ju M-Y-R-K-L. Alltså,
du uttalar det som det stavas, tror jag.
Ja.
M-Y-R-K-L.
Miracle.
Ja, men fast det betyder ju då mirakel. Eller hur? Det betyder mirakel. Ja, skitsamma. Ja. Jag provade då den nya framtagna bakfyllemedicinen som då har tagits fram av en svensk professor som numera måste sälja en via postorder i England. Och rapporterna säger The Guardian, tror jag det var, som hyllade den och sa att det här är egentligen då botemedel mot bakfylla. Och jag måste säga att jag drack ganska hårt här i lördags. Jag beställde in, ska se, jag skrev ner vad jag beställde in. Jag var nere på Grand Hotel i Lund, det var på humorfestivalen där, och beställde jag in. Först beställde jag in jag tog först två, man ska ta 2 kapslar då innan man börjar dricka, 2 timmar innan ungefär. Först tog jag in en French Gentleman.
Oh, det låter gott.
Ja, det var
du inget att dricka.
Aktiv för blåsvädret, ja.
Det var faktiskt det var en drink. Sen tog jag en Pink Gin Caroline. Skulle du kunna säga igen? Det gjorde jag. Och sen tog jag en halv flaska vin. Och allt det här togs på mitt rum. Jag beställde upp då både The Gentleman och Caroline av en roomservice som kom upp till mitt rum. Så jag satt där i min ensamhet och såg på en wrestlinggala och drack drinkar.
Med Miracle pulserande i blodet.
Ja, för jag vill inte att den här festen skulle drabbas en dag. Ja, i alla fall. Sen vaknade jag då igår och kände av, ja, inte en jättehuvudvärk, men jag kände ändå av det lite grann. Så jag skulle säga, det var inget hårtest, det var det inte.
Fast vadå, blir du bakfull vanligtvis av 2 drinkar, varav en är Pink Gin Caroline?
Men...
Ja, jag kan bli bakfull, ja.
Är det helst alkohol i den? Nej, men jag testade ju också. Jag testade ju också tabletterna och drack 6 enheter, räknade det till. Hade koll på det. Och var värre än vad jag någonsin har varit dagen efter.
Nej.
Så för mig värre. Funkar det inte.
Du blir värre av
tabletterna. Ja. Ja,
fast du hävdar ju också att du blev gravid när du hade en spiral inne.
Men det blev ju.
Ja, så att det kanske är att vetenskapen inte fungerar på dig. Du födde även din senaste son genom munnen. Så att det är mycket med dig som att du upp och ner lite grann.
Defy science.
Genom munnen. Ja. Och det bara
får plocka ut dig. Hon är uppe en 27 cm. Jag är inte där nere.
Fan vad äckligt.
Ja, men nog med cynism. Det här är en valvecka och den ska vara full av värme och mys. Messias minut. Det är ju mysigt när man gör slut med någon och man själv får vara den som styr. Alltså vad är det man brukar säga, att segraren skriver historien. Alltså att man, ja, den som har tillgång till störst mediala kanaler, det är ju den som ofta nu får skriva eftermälet kring en kärleksrelation. Och genom historien så Ulf Lundell har gjort ju flera skilsmässor, eller framförallt ett, en massa äggen skilsmässoalbum då. Och hans fru Barbro fick ju aldrig då släppa någon musik.
Nej.
Och sen dog hon för bara några år sedan och fortfarande ingen musik.
Nej, man får bara ena sidan av historien.
Ja. Mm. Och hur ter sig det då i modern tappning? Ja, alltså då är det ju kanske via, ja, men bloggar eller poddar eller sådär. Mm. Jag minns det var väl Hanna Widell som jag tog ära och heder av någon gammal kille som hon hade i olika poddar. Det var ganska, och jag har fortfarande inte hört hans sida av historien. Jag ska välja, jag skiter ju lite i hans sida av historien. Och Bianca Ingrosso, allas vår vän. Jag var inne på bloggbevakning, en av mina absolut viktigaste sidor nu, speciellt inför valet. Där får man ju det bästa av det senaste. Jo, men så är det ju, av viktig samhälls...
Ja.
Ja. Men, ja. Och då hade hon fångat Bianca Ingrosso som precis har lämnat sin förra kille Filippio. Ja. Hette han inte så? Filippio.
Nej, Filipp. Bara... Filipp Cohen.
Flipp som en delfin.
Jag tror det.
F-L-I-P-P.
Nej, Filipp.
F-L-I-P-P. Som en turnerande delfin.
Ja.
Ja, då förstår jag att det tog slut. Ja, i alla fall, hon uttalar sig då. Och det här är då hur hon sammanfattar det nu när hon är en ny person.
Det här har ju självklart att göra mycket med att jag liksom har lämnat en, alltså en relation som inte, eller faktiskt fler, men som inte gav mig energi eller utmaningar eller alltså positiva vibes, eller liksom att jag blev sedd och hörd och fick vara den Bianca jag faktiskt är. Jag har ju typ tappat bort mig själv i så många relationer som jag varit i och liksom glömt av hur så här sprudlande och positiv och härlig jag faktiskt är.
Mm. Mm. Jag var på Bromma flygplats när jag hörde det här. Och sen hoppade jag på planet då ner till Lund där jag skulle i helgen. Och jag hade det här med mig i kroppen liksom, den här känslan av att ingen ska få sätta P heller för Messiah då. Alltså ingen ska få stå i vägen för vilken sprudlande härlig kille jag också är.
Du menar att dina relationer har gjort det?
Jag vet inte vad det beror på.
Men du är inte men... positiva vibes eller?
Nej, men ibland kan jag känna kanske att jag fast Bianca tände någonting i mig, så jag hoppar på det här planet och direkt så, ja, det spricker ju nästan direkt alltså. Vi hinner inte ens lyfta innan. Jag vet inte om ni har varit på de här små inrikesplanen i Sverige, men de här propellerplanen, de är så oerhört trånga. Och jag är också gammal och jag har gjort det i 13 år nu. Och så fort jag sätter mig i det här planet och jag ser alla de här mellancheferna som sitter och de liksom utbyter, jag är placerad mitt i getingbo av mellanchefer som alla känner varandra. Jag har liksom lyckats få en plats mitt i deras, förstår du vad jag menar?
Mellancheferna.
Ja, så jag är på
liksom,
jag är inbjuden på deras AV. Nej. Utan att ens jobba på deras kontor. Så de sitter liksom och gör alla såna här mellanchefs men frugan inte om jag slår först. Allt det här och liksom över mitt huvud. Och jag känner, och det här är innan vi har lyft. Och man sitter så trångt också. En kille som ser ut att heta Leif, det gör han säkert inte, men han såg ut att heta Leif. Han liksom ligger halvfet och över mig. Och det är inget fel. Det är inget fel att ha den kroppsbyggnaden, men just när man flyger så är det så opraktiskt om jag sitter bredvid. Och de pratar, och det är högljutt, och de vill visa hur sköna de är, och de pratar om frugor, och de pratar om olika kåkar, alltid kåkar.
Ja,
ah, men kåk nere i Thailand. Åh, oh, fan, kåk i Marbella. Han hade fan en kåk, tror jag. Och jag bara blir argare och argare, och så hör jag Biancas ord, liksom, att fan, ingen ska stå för i vägen för mig, för den härliga, sprudlande kille som jag är. Och sen när vi lyfter, då är vi 5 minuter in, och det här, vad är det, 70 minuters flight till Lund. Och jag känner hur jag kokar, och jag är för gammal för att resa, och jag hatar inte stand-up som sådan, men jag hatar det att behöva transportera mig tillsammans med en massa får överallt, och jag blir arg. Och jag kommer på mig själv, jag liksom skakar, det är som en ADHD-unge, jag sitter och vaggar där på planet.
Mm.
Och förr i tiden så kunde jag liksom sova, eller jag kunde läsa en bok, jag kan inte göra det längre, det är liksom som en, det kryper i kroppen på mig. Och jag kommer på mig själv efter 5-6 minuter av det där planet i luften, att nu, jag vill att det här kraschar nu, och jag vill att varenda jävel dör, förutom jag får gärna överleva eftersom jag är så sprudlande och härlig. Men jag vill att ni alla satans jävlar dör nu, tänker jag. Och så hörde jag liksom Biancas röst.
Jag är ju typ inte den här människan som är ganska en softpotatis, trött, lite halvt bitter ibland. Jag är ju inte den personen.
Nej, men det är jag, Bianca Ingrosso. Jag är den personen. Och jag vill att det där planen jäveln skulle krossas mot marken.
Men de här 9-11-kaparna hamnade mitt emellan massa mellanchefer. Alltså om det var det som triggade det.
Det är det som är konspirationen.
Usch. Vadå, var en massa jävlar som pratar om olika kåkar.
Kåkar i Miami.
Och sen till slut så sa bara, okej, okay, ja, nu gör vi något.
Jag orkar inte mer.
Jag var nere i Skåne då i helgen och jag glömde att skoja om hur otroligt dyrt det är för dem att tända lampan. För jag löpte någon bild där inifrån Grand Hotel och då var det någon skåning som skrev till mig: "Oh, lyxlirare, du har alla lampor tända."
Ja,
ja, och då
det är lyx.
Jag tänkte
fan vad deppigt.
Ja, det är otroligt deppigt.
Men det kryper i mig.
Ja, men
det är det den nya vardagslyxen att tända lampor.
Ja. Men sjukt. Alltså, jag befinner mig i det nu.
Ja, men lägg av. Ja, nej, men jag vet även att min fru gick och stängde av. Jag hade dragit igång en skön fin. Jag älskar ju att tvätta och torktumla. Det är en av mina.
Och äta daimglass medan.
Ja, men ja.
Riktig miljöbo.
Nej, men då min fru då, jag hade dragit igång en riktigt sån härlig mörk lång stonkare i torktumlaren, en sån riktigt. Det är viktigt, många amatörer drar ju på högsta värme, men det vet man ju, om man inte vill krympa så vidare så måste man ju ha rätt temperatur och istället dra ut det på lördag. Då hade min fru dragit av den, för hon sa såhär: "Det där får du göra nattetid numera."
Ja,
för att det är billigare.
Men det är klart.
Så jävla deppigt. Det är, ja, men alltså, deppigt.
Man får ju rätta sig efter det nu. Idag fick jag duscha klockan 14, för då var elen nere på 80 öre. Alltså jag måste liksom göra upp hela min dag efter vad elpriset är.
Det gynnar ju för sig ditt dagsschema,
ja. Ja, jag brukar duscha då.
Morgonduschen vid 14, det är perfekt.
Nej, men det går lite upp och ner och det är tufft. Alltså det är verkligen tuffa tider. Om Elon Musk har haft tuffa tider, så tänker jag att om det är någon som verkligen har tuffa tider nu, så är det ju Ulf Kristersson. Mm. Har ni hängt med i det senaste?
Frågan är ju bred.
Den är väldigt bred.
Ja, har jag
det senaste.
Nej, men så här, jag såg att han la upp en grej på sin Instagram i fredags. Och vi börjar så här, jag själv röstade ju på Reinfeldt-regeringen när det begav sig. Jag kommer från en familj som är blå moderater, som är så blå så att smurfarna ser röjda ut i jämförelse. Mm,
jag tycker smurfarna är ett gäng sossejävla.
Ja, verkligen. Ja. Det är ett jävla sosseri. Nej, men när jag läser hans inlägg då på Instagram, Kristersson, så känner jag att han vill liksom tvätta bort hela partiets historia med de här nya uttalanden. Och det han skrev då var att Magdalena Andersson personligen bär ansvaret för elkrisen i Sverige. Och att hon då personligen i stort sett har lagt ner 4 kärnkraftreaktorer. Här blev det liksom kortslutning i mitt huvud. Mm-hmm. Det enda jag har gjort de senaste veckorna är ju att ligga och läsa varenda artikel om just elkrisen. Vad vi har för möjligheter framåt. Hur vi lyser det här, varför vi har hamnat där vi har gjort. Men det här påverkar ju mig personligen väldigt mycket i min vardag. Och jag tänker att det kanske påverkar dig också, Messiah, eftersom du har ett sommarhus som kanske behöver värmas upp.
Ja, precis. Vi försöker ju nu, det är ju då tacksamt än så länge att vi inte behöver ha så mycket värme. Och sen skaffar vi en sån där luftvärmepump som är lite bättre än elelement. Men jo, nej, visst, det kan ju springa iväg.
Nej, det kommer det att göra, absolut. Aha. Men det som jag hängde upp mig på då, när Ulf Kristersson utmålar Magdalena Andersson som personligt ansvarig för att kärnkraften i stort sett är nedlagd, så går jag tillbaka till historien då. Jag tänker, okej, här måste jag kolla fakta, för det är någonting i bakhuvudet här som gör att det inte riktigt känns som att det stämmer.
Det ringer någon klocka hos dig?
Det ringer en klocka, okay, ja. Och då läser jag bland annat redan 2010 då, så sa regeringen Reinfeldt, alltså med Fredrik Reinfeldt i spetsen, att det inte kommer att satsas framåt på ny kärnkraft. Och den här regeringen satt ju Kristersson själv som socialförsäkringsminister.
Just det, han var en del av den där.
Han var en del av det, och då, alltså redan långt innan sossarna kom till makten 2014, så hade de ju redan tagit beslutet egentligen att vi inte skulle satsa framåt på kärnkraft. Sen 2016 så ingick regeringen Moderaterna, Centern och KD en energiöverenskommelse. Och där står det inte heller att man ska avveckla kärnkraft, utan att man från 2040 ska ha förnybara liksom bränslen och förnybar el. 2019 så drog sig Kristersson ur den här energiöverenskommelsen och hävdade då att det behövdes byggas ny kärnkraft. Och det blev en debatt mellan Kristersson och Anders Ygeman då. Ygeman var då energiminister, och Ygeman sa inte heller att han var emot ny kärnkraft, men pekade på att det var marknaden som styrde. Okej, och då kommer Kristersson och säger så här: jo, men vadå, regeringen har höjt skatten och det blir för dyrt och liksom förnya kärnkraft och bygga nya reaktorer och så vidare. Mm. Då tittar vi på den faktan då. Jo, det är nämligen så här att alla regeringar tillbaka till 90-talet har lagt på någonting som kallas för kärnkraftsskatt eller effektskatt, eller formellt då skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer. Hänger ni med?
Ja, nästan. Ja. De har lagt på en skatt.
Först var det ju regeringen Persson. Och sen så kom ju Reinfeldt och gänget. De höjde den bland annat med 24% under sin period. Sen höjde Magdalena Andersson, eller det var då var det Stefan Löfven, höjde för skatten. Sen plockade ju Magdalena Andersson bort skatten, alltså 90% först 2017, och sen avskaffade hon den helt 2018. Så den är ju inte straffskattad heller längre. Så vad är det då Ulf Kristersson menar med att Magdalena Andersson just är personligt ansvarig? För det förstår inte jag. Och det är det jag tänker nu, med att det kommer sådana här många påståenden från höger och vänster som inte stämmer överhuvudtaget. Men just när det gäller Ulf Kristersson så tror jag att väljarna börjar tröttna, för det ser man ju nästan nu på hans...
Ja, det är precis. Moderaterna verkar ju gå mot... De har ju den här Bo Lundgren-noteringen från 2002 som någon slags rekord bottennotering.
Ja. Bo Lundgren. Ja, är det en vedertagen term, Bo Lundgren-notering?
Ja, men det var väl som lägst.
Ja, jo, men min fru kallade mig det häromdagen när vi skulle älska henne.
Här var en ny Bo Lundgren-notering. Fy fan, stackars Bo Lundgren. Kan man rösta på honom? Jag vill en stödröst i honom. Ja. Ställer han upp för någon outsider, något outsiderparti?
Han var ju också mindre karismat. Det ska en paket keso, Bo Lundgren.
Vad fan? Lägg
av. Han har ju glömt nästan helt.
Ja, men det gjorde man redan när han var med i Vänsterpartiet. Ja, det är taskigt. Men det är ju intressant, Kristersson, just att han... jag tror också att du öppnar upp helvetets portar här nu, Klara. För att nu kommer det välja in den lägsta stående formen på denna jord. Det är alltså då... Jag väljer att kalla dem. De är efter fitnesskillar. Och golfkillar är energipolitikskillar. De kommer trilla in nu. De är ju, fy fan, tänk att få hem sådana tre på en fest. Det står en golfkille i ett hörn och så står en fitnesskille i ett hörn och så står en sån energipolitikskille. De är ju väldigt på hugget.
Nej,
nu.
Men det vet jag verkligen. Ja. Men då vill jag bara till de här killarna säga, jag har också historiskt i den här podden aldrig varit emot kärnkraft. Och det är inte som att jag vill avveckla kärnkraft eller någonting sånt, utan jag säger bara att håller Magdalena Andersson som personligen ansvarig för att vi inte har någon kärnkraft framåt i Sverige. Det är ju skitsnack. Så bara så här, vi kan väl i alla fall hålla oss till fakta och historia. Han kan inte bara försöka att tvätta bort Reinfeldt och gänget. Nej. Och Bo Lundgren. Även om Bo Lundgren gjorde det ganska bra själv.
Han tvättade bort sig själv innan han steg ut. Det är intressant med Moderaternas avståndstagande mot Reinfeldt, att de liksom hanterar Reinfeldt i partiet som att det var det värsta som någonsin kunde hända partiet. Ja. Även då politikerna som satt med Reinfeldt, när han var den enda Moderaten som lyckades nästan få egen... Ja, nästan blir största parti, enda gången genom historien. Det måste ju vara också... Det är märkligt, Moderaterna. De kastar folk under bussen så fort de försöker skriva nya blad.
Det är väl politik.
Det är väl politik,
men
där sa du det.
Det man kan konstatera är att klimatfrågan är väldigt politisk.
Det man kan konstatera.
Det här är inte en klimatfråga. Det är en energifråga.
Ja, just det. Den är inte politisk.
Den är
politisk.
Är den politisk?
Ja, den är politisk.
Men det är klart att den är politisk.
Klimatfrågan är inte politisk.
Nej.
Nej. Men energifrågan är politisk.
Hör de ihop lite grann, energi och klimatfrågan?
Jag har aldrig sagt att klimatfrågans lösning inte är politisk. Jag har bara sagt att klimatet, alltså klimatförändringarna, det är inte en politisk fråga. Nej. Det är inte, och finns det eller inte.
Nej. Jag hoppas att vi kommer väcka energipolitikskillarna till liv och att det kan strömma in mejl också. De är på hugget nu, de är mycket energi. Det är som att de själva har ett kärnkraftverk i röven.
De kan själva lysa upp hela Sverige.
De skulle verkligen kunna fungera som reaktorer.
Jag sitter just nu på resten av Three Mile Island och jag skriver det här mejlet. Okej, ta det lugnt. Med vänliga hälsningar, Fukushima.
Men alltså, det är ändå så att tända alla lamporna nu. Förlåt, John, det är en lyx.
Ja, verkligen, det är en lyx, John. Gör istället som jag, går ut och tänd på din bil. Men sen kommer jag på då att det här är ju inte svenskt, va? Men så känner jag mig också så här lite originell och lite utländsk och lite spännande.
Jag kommer undan mig idag i alla fall, ja. Det känner jag. Idag blir en undande dag.
Ja, men då vill man höra landsfaderns ord i huvudet. Svenskar bränner inte bilar, vi bygger dem.
Eller gör det så fan heller.
Nej, jag vill inte att du konstruerar min bil.
Jag tänker inte bygga någon bil.
Nej, om jag kommer ner till min bil.
Ingen skulle vilja ha min bil.
Nej, om jag skulle komma ner till min bil på morgonen och köra någonstans, så ser jag dig sitta med en sån.
Nej, jag rullar ut från sån här. Ja. Sån här, vad fan är man rullar in under bilen. Och så säger allt du. Klart. Du kan åka till Lund nu. Jag vet inte om det är det Jimmy vill. Jag tycker att det låter märkligt.
Ja, vi får se. Det är en lång valvecka framför oss. Hoppas ni är med oss hela vägen in i mål. Imorgon är det tisdag om jag inte minns fel. Då är ju framtidsmannen här också. Och fan, han kanske redan sitter inne på valresultatet redan nu. Vi får se. Vi hörs då. Ta hand om er själva och varandra. Hej, hej.
Hej.
Det är klart att elen, alltså energin är inte bara klimat. Det är ju en jättemycket större fråga, Jan.
Ja, lyssna nu.
Tji fick jag.
Podplay, en del av Power Media.